Ikväll tänkte jag att vi ska gå igenom bara en enda vers. Vi ska igen vända våra blickar till första Korintierbrevet och ska då betrakta den vers vi har kommit till, vers 18 i kapitel 1. Men istället för att göra en normal utläggning som jag brukar göra, där vi går igenom del för del och ser vad orden kan betyda och vad det har för inverkan för oss, så ska vi göra en lite mera evangelistisk predikan idag. Se hur det är tillämpbart både för oss kristna och för icke-kristna, för också för dem som inte tror. För delvis för oss som har fått våra ögon öppnade, vårt sinne förnyat, vårt hjärta förnyat, men också för dem som inte har fått det, för dem som inte har fått sina ögon öppnade, också för dem, också för er, om ni är här eller om ni tittar på videon, på livestreamen, också för er vill jag predika. Så vi ska genom att titta på vers 18 här i kapitel 1 undersöka och försöka förstå på vilket sätt detta är tillämpbart både för kristna och för icke-kristna. Okay. Så första Korintierbrevet kapitel 1 och vers 18. Det är endast denna vers ska vi läsa. Vers 18. Det lyder så här: ordet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Alltså, ordet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Denna vers kan vara själsförvandlade. Den kan förvandla din själ, ditt hjärta, ditt liv. Den kan vända om ditt liv 180 grader från att ha varit någonting som söker efter ondska, efter synd, från att ha kärlek till världen till att ha kärlek till Gud, till Kristus, till hans ord. Just denna vers kan göra detta, precis som varenda vers i Bibeln. Men jag vill att ni fokuserar ikväll just på denna vers, på vad Gud har att säga till er idag, ikväll. För detta är Guds ord, Guds levande ord, Guds eviga ord. Ett ord som fanns till redan innan vi fanns till, som fanns till innan vi blev födda, som fanns till innan världen fanns till. Det är ett evigt ord. Det är ett ord som kommer att finnas när du är död. Ett ord som kommer att finnas när jorden har gått under. Det är ett evigt ord. Och det är Gud som själv talar till dig just ikväll. Många har sagt åt mig: jag skulle vilja höra Gud tala. Jag skulle vilja höra hans röst. Då skulle jag göra vad han säger. Och här har ni då vad Gud säger till er. Detta är Guds ord. Detta är vad han låtit bevara, bli bevarat åt oss genom historien, genom kyrkans historia. Har han låtit både troende och icke-troende bevara hans ord ända till denna dag, för att vi ska få läsa det, för att vi ska kunna ta upp vår bibel och läsa det och förstå vad Gud har att säga till oss. Så ta nu vara på detta tillfälle. Förstå att Gud talar till dig just nu. Det finns de i vissa tider och vissa länder som aldrig fick en chans att höra den levande Gudens ord, men du har fått detta privilegium. Ta vara väl på det. Så vad säger då den här versen? Ordet om korset. Vad betyder det? Ordet om korset. Det är detsamma sak som evangeliet. Evangeliet om Jesus Kristus. Och vad är evangeliet? Låt mig förklara. Jag är glad att du frågar. Evangeliet om Jesus Kristus är att Jesus Kristus, Guds son, han som själv är Gud, blev människa, fick en mänsklig kropp, en kötslig kropp, precis som du och jag, steg ner från sin härlighet hos Fadern till att leva ett liv här på jorden. Han blev född och lagd i en krubba. I de mest enkla omständigheter blev han född. Inte som en konung i ett palats, utan han blev lagd i en krubba. En krubba är ett ställe där djuren äter, som djuren äter mat ur. Där blev han lagd. Denna konungarnas konung. Och han levde ett liv under lagen, det vill säga under Guds lag, under den ceremoniella lagen, under alla de ceremonier som skulle utföras i det gamla Israel, alla blodsoffer som skulle utföras, alla reningar som skulle utföras, allt detta blev han lagd under, också under de civila lagarna som gällde för Israel, alla lagar om vad som skulle göras ifall någon blev ertappad för äktenskapsbrott eller en tjuv eller någonting annat sådant som hade med det civila livet att göra. Också under dessa lagar blev han underställd, och framförallt under de moraliska lagarna, Guds 10 bud: du ska inte mörda, du ska inte stjäla, du ska inte begå äktenskapsbrott. Ja, ni vet vilka det är. Alla dessa lagar, alla dessa bud blev han lagd under för att uppfylla dem, för att leva under dem som en människa, precis som oss, och uppfylla lagen. Och när vi han väl hade gjort det, att dö på ett kors, att bli utlämnad först i människors händer, till Pilatus, till romarna, till judarna, att dö på ett kors, att bli plågad, att bli hånad, att bli spottad på, att bli slagen, bli misshandlad, att bli övergiven och dö, verkligen dö, fysiskt dö. Han var så död så att en romersk soldat tog sitt spjut och stack upp sidan på honom, och ut kom blod och vatten. Så fysiskt död var Jesus. Och han steg ner till dödsriket. Verkligen, på riktigt var han nere i dödsriket, för att på tredje dagen uppstå, få liv på nytt. Och stiga upp till himlen. Detta gjorde han. Och varför gjorde Jesus allt detta? Varför har vi det? Varför har vi Guds ord? Varför har vi evangelierna som vi läser, som handlar om Jesu liv, där vi ser alla hans gärning, alla hans under och mirakel, hans död? Varför har vi just detta? Jo, för att människor skulle få en frälsning. En frälsning som bara kunde komma från Gud. För vi läser i första Mosebok om vår förfader Adam och vår förmoder Eva, hur de var olydiga mot Gud. Och så lade hela världen under en förbannelse, att alla människor och allt levande kommer att dö. Ja, hela världen är under en sådan förbannelse, för att Adam och Eva syndade, och vi i dem. Så fort du syndar, så deltar du i Adams och Evas synd, och är delaktig i dem. Därför, och för att Gud är helig, för att han är syndfri, för att han kräver betalning för synden, så sände han sin son att betala denna synd, att försona människor med Gud. Och endast Jesus kunde göra detta. Endast Jesus var tillräcklig för att försona människor med Gud. Endast han var det felfria offerlamm som Gamla testamentet talar om, som kunde föra fram en perfekt försoning för människor, för syndare. Detta är evangeliet om Jesus Kristus. Att alla vi som tror på honom, som omvänder oss, ska få del av hans rättfärdighet, av hans försoning med Gud. Och att vi ska få evigt liv i honom. Detta är evangeliet om Jesus Kristus. Detta är ordet om korset. Men det står här att ordet om korset är en dårskap. En dårskap. Hur kan det vara det? Hur kan det vara en dårskap? Hur kan någonting så fantastiskt vara en dårskap. Vad är det Paulus försöker säga? Ordet för dårskap på grekiska, det är det enda ordet jag kommer att ta på grekiska här idag, är moria. Moria, för er som kan engelska, så vet ni att det finns det engelska ordet moron, idiot, dåre. Det är samma ord, det kommer från detta grekiska moria. Dårskap betyder det alltså. Det är någonting korkat, någonting ofattbart dumt, som Paulus säger. Ordet om korset är korkat, dumt, idiotiskt. Och vad är det han menar med det? Varför säger han någonting sådant? Jag kan ge er en liten berättelse, inte från mitt liv. Mitt liv är alldeles för tråkigt för att kunna ge några intressanta berättelser. Men jag har en berättelse från kyrkohistorien. En berättelse eller en någonting som vi har lyckats gräva fram från en gammal byggnad i det antika Rom. Det finns en, eller fanns en inristning på en vägg i Rom, på ett hus i Rom, som kallas för Alexamanos graffito. Alexamanos graffito. Graffito, alltså singularformen av graffiti, som vi alla vet vad det är. Tar sprayflaskan och målar på en vägg. Det är graffiti. Men de hade inga sprayflaskor på den här tiden, så de tog någonting vast och hackade in det i en vägg istället. Det var deras sätt att göra graffiti. Så det finns ett hus i Rom nära det ställe som kallas Palatinen, som är en av de sju kullarna som Rom grundades på. Det är mycket berömt, fast kanske en av de berömdaste i Rom. Jag har varit där själv två gånger, men båda gånger så lyckats missa eller glömma att besöka det här stället. Själva huset finns inte kvar. Den här inristningen hade plockat bort och satt på ett museum. Men det fanns alltså, ända in på 1800-talet, så fanns det ett hus i Rom, närheten av Palatinen, som var alltså en stadsdel där kejsare bodde. Det var en stadsdel för fina människor, för de som var rika, de som hade en hög ställning. De bodde här på Palatinen. Och där fanns det alltså ett hus med en vägg där det fanns en inristning som kallas för Alexamanos graffito. Vad föreställer den här graffitin? Den föreställer en människoliknande varelse som är korsfäst. Och den här varelsen har ett huvud av en åsna. En åsna. Och så finns där en man som står bredvid det här korset och håller upp sin hand ungefär på det här sättet. Och under den här bilden så står det då en text på grekiska. Där står det: Alexamanos tillber sin Gud. Och det här ska ju då förstås föreställa den kristna guden, Jesus Kristus. Det är Jesus Kristus som är korset. Det är Jesus Kristus som har blivit avbildat med ett åsnehuvud. Både korsfästelsen och åsnehuvudet var någonting som såg som dåraktigt i romarriket. Någonting ofattbart dumt. Hur kan en gud bli korsfäst? Hur kan en gud för det första bli en människa, för det andra bli dödad, bli korsfäst? Den brutalaste avrättningen i romerska riket. Hur kan detta ske? Hur kan ni vara så korkade kristna att ni tror på en sådan Gud? Att han kom till världen, blev en människa och blev korsfäst. Hur kan ni vara så dumma? Alexamanos, han var ju då en kristen människa, en kristen soldat eller vakt. Och han trodde på Jesus. Och för sin tro så blev han hånad på detta sätt. Det som bodde där på Palatinen, antagligen högt uppsatta människor som var rika eller som var nära det som var i ledande ställning, såg den Alexamanos och hans kristna tro, och det hånade honom på detta sätt genom att göra en offentlig graffiti på en husvägg. Hur kan du tro på detta? Hur kan du tro på en så dåraktig Gud? Så det är detta som rörde sig i romarriket på den tiden. Vad det innebar att vara kristen. Och det innebar för Alexamanos att vara kristen. Att bli så offentligt hånad. För detta var ingenting som man kunde bara måla bort eller måla över. Det var inristat i väggen. Det syntes varje dag för alla människor som gick förbi. Det här är Alexamas. Det här är hans Gud. Detta kors fick han bära på sin tid. Och det är detta som Paulus menar med att det är en dåraktighet. Och för vem är det så dåraktigt? För vem är det som säger att ordet om korset, evangeliet, är dåraktigt? För det förlorade. För det som går förlorade, står här i texten. Alltså icke-kristna, icke-omvända, icke-troende. Sådana människor som föraktar Jesus, som överger Jesus, som vänder sig bort från honom. Det är motsatsen till det som blir frälsta. Och frälst betyder också att bli räddad, förlorad och räddad. Och vad säger Bibeln om det förlorade? Jag har några punkter här om det. Till det första, att det redan är dömda. Johannes kapitel 3, vers 18 säger: den som inte tror är redan dömd. Det är så säkert. Det beslutet är redan fattat. Att om du inte tror, så är du dömd. För det andra, att dessa, det förlorade, det hatar Gud. Det hatar troende människor. Och det hatar varandra. Romarbrevet 1, som handlar om det otroende, om det förlorade, det icke omvända, säger så här i vers 30: det skvallrar och förtalar, det hatar Gud och brukar våld. Det hatar Gud. Ordspråksboken 29, vers 10 säger: det blodtörstiga hatar den hederlige. Och ännu i Titus brev kapitel 3, vers 3 så står det: vi var slavar under olika begär och lustar. Vi levde i ondska och avund. Vi var avskyvärda och hatade varandra. Detta är vad Bibeln säger om det förlorade. Och för det tredje, att det är fyllda av all slags ondska. Igen går vi tillbaka till Romarbrevet 1, vers 29 som säger: det har blivit fyllda av all slags orättfärdighet, ondska, girighet, elakhet. Det är fyllda av avund, mordlust, stridslystad, svek och illvilja. Detta är en beskrivning på det som går förlorade. Och ännu för det fjärde, att det har Guds vrede över sig. Johannes evangeliet kapitel 3, vers 36 säger så här: den som inte lyder sonen ska inte se livet, utan Guds vrede ska bli kvar över honom. Guds vrede har inte gått bort från det förlorade. Den är kvar över den. Den kommer att bestraffa den för det. För det femte, att deras hopp kommer att upphöra. Jobs bok kapitel 8, vers 10 säger: så går det alla som glömmer Gud. Den gudlöses hopp kan inte bestå. Ordspråksboken 11, vers 7 säger: när en gudlös dör försvinner hans hopp. Vad det onda väntar på går förlorat. Det går förlorat. Deras hopp kan inte bestå. De har inget hopp som är evigt. De har inget hopp som går längre än vad den här världen kan erbjuda. För det sjätte, att det döms genom många olika plågor. Genom svärdet, det vill säga att bli dödad, fysiskt våld, genom sjukdomar. Det ser vi mycket av i vår tid också. Genom fångenskap, genom svält, genom bestående sorg, genom förintelse. Många otroende folk har genom tiderna blivit förintade för sin otro. För det sjunde, att det döms för sin olydnad och för sin otro. Detta såg vi redan i punkt 1, att de redan är dömda. Och det verkligen kommer att bli dömda. Jag ska läsa ur Jobs bok, kapitel 1. Står så här, verserna 24-32. Men ni vägrade lyssna när jag ropade. Ingen brydde sig när jag räckte ut min hand. Ni förkastade alla mina råd och ville inte veta av mina varningar. Därför ska också jag le åt er olycka och håna när skräcken drabbar er. När skräcken kommer som ett oväder och er olycka drar in som en storm. När nöd och ångest drabbar er. Då ska det ropa till mig utan att jag svarar. Det ska söka mig utan att finna mig. Det hatade kunskap och valde inte att vörda Herren. Det ville inte veta av mitt råd. Utan föraktade alla mina varningar. Därför ska det få äta sina gärningars frukt. Och mättas av onda planer. För det okunningas avfällighet ska döda dem. Och dårarnas sorglöshet förgöra dem. Detta gäller det otroende. Detta gäller inte bara något folk. För länge sedan. Eller människor som var otroligt onda. Detta gäller alla som inte tror. Alla de som går förlorade. Och för det åttonde. Att det fruktar. Att det bevar för denna dom. Hebreerbrevet 10. Verserna 26-27 säger. För om vi fortsätter att synda med vett och vilja efter att vi fått kunskap om sanningen. Då finns det inte längre något offer för synderna. Utan bara en fruktansvärd väntan på domen. Och en rasande eld som ska förtära motståndarna. Och för det nionde och sista. Att det döms för evigt. Markus kapitel 9, vers 47-48 säger. Det är bättre att du går in i Guds rik enögd. Än att du har båda ögonen kvar och kastas i Gehenna. Där deras mask inte dör och elden inte släcks. Och andra Thessalonikerbrevet kapitel 1 vers 8-9 säger. Gud straffar dem som inte vill veta av honom. Och dem som inte lyder vår Herre Jesu evangelium. De ska straffas med evigt fördärv. Skilda från Herrens ansikte och hans härlighet. Och makt. Men det finns ett hopp. Mitten av den här versen. Första Korintherbrevet innehåller ordet. Men. Men. Det svänger allting 180 grader. Det finns hopp. Det finns hopp för någon. För vem? Vem finns det hopp för? För oss som blir frälsta. Vem är vi frälsta? Vem är det som blir frälst? Det som tror. Det som omvänder sig. Det som förtröstar på Jesus. Det som med glädje och iver läser hans ord. Och följer honom. Och lyder honom. Och vad säger då Bibeln om det frälsta? Den andra gruppen. Det finns bara två grupper. Det som går förlorade och det som blir frälsta. Så vad säger Bibeln om den andra gruppen? För det första. Att Gud är med dem. Att han är deras styrka och hjälp. Psalm 46, vers 8 säger. Herrens Sebaot är med oss. Och i vers 2 samma psalm. Gud är vår tillflykt och vår styrka. En hjälp i nöden. Väl beprövad. Detta finns till för dem som blir frälsta. För dem som tror. För det andra. Att Gud svarar dem och han räddar dem. Psalm 34 som vi läste tidigare här. Sa så här i vers 5. Jag sökte Herren och han svarade mig. Han räddade mig. Från allt som skrämde mig. Senare i samma psalm 20 och 21. Vers 20 och 21 står det. Mycket får den rättfärdige lida. Men Herren räddar honom ur allt. Han bevarar alla hans ben. Inte ett enda av dem ska krossas. Inte ett enda av dem ska krossas. Han bevarar dem från allt. Inte från det mesta utan från allt. Detta är också någonting som Bibeln säger om det frälsta. Och för det tredje, att det har en förkrossad och ödmjuk ande. Jesaja 57, vers 15 säger, jag bor i, alltså om Gud står det så, jag bor i det höga och heliga, men också hos dem som har en förkrossad och en ödmjuk ande. För att ge liv åt det förkrossades hjärtan. Och psalm 51, vers 19 säger, det offer Gud vill ha en förkrossad ande. Ett förkrossat och bedrövat hjärta föraktar du inte Gud. Han vill inte ha en perfekt tillbedjan. Han vill inte ha en sådan tillbedjan som vi tror är perfekt. Han vill inte att vi kommer med vår rättfärdighet, med vår fromhet. Han vill ha ett förkrossat, ett bedrövat hjärta, ett hjärta som förlitar enbart på honom för frälsning. En sådant hjärta vill Gud ha. Ett sådant offer är behagligt för honom. För det fjärde, att det är lydiga. Det är lydiga. Första Petrusbrevet kapitel 1 och vers 14 säger, som lydnadens barn ska ni inte följa det begär som ni levde i för när ni var okunniga. Den som blir frälst, den som tror, den som omvänder sig, lyder sin Gud. Vi ska fortsätta se det i punkt 5, att det talar sanningen. Andra Korinthierbrevet kapitel 6 och vers 8 säger, vi kallas villolärare men är sanningssägare. Vi säger sanningen, vi uttrycker sanningen, vi känns inte för sanningen. När världen tar till lögner för att få fram sina motiv, eller luras och bedrar, när de hycklar, så säger vi nej. Vi måste säga sanningen. Vi måste lyda sanningen. Vi måste tro på sanningen. Detta är vad Bibeln säger om det frälsta. För det sjätte, att det följer Jesus Kristus och håller hans bud. Det följer Jesus Kristus och håller hans bud. Detta tangerar förstås att det är lydiga, att det säger sanningen. Johannes 10, vers 27 säger, mina får lyssnar till min röst och jag känner dem och de följer mig. Och senare i kapitel 14, vers 15 står det så här, om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud. Det frälsta är lydiga, det säger sanningen. Det följer Jesus och det håller fast vid hans bud. Detta är inte att vara lagisk, detta att vara kristen. Och för det sjunde, att det gör goda gärningar. Titus kapitel 3 vers 8 säger så här, det är ett ord att lita på, jag vill att du med kraft inskärper det, så att det som tror på Gud är noga med att göra goda gärningar. Det troende, det som blir frälsta, det gör goda gärningar. Gör du inte goda gärningar, så är du inte den som Bibeln talar om. Det är inte för att du gör goda gärningar som du blir frälst, utan för att du blir frälst som du gör goda gärningar. För det åttonde, att det har frid med Gud. Frid med Gud. Vreden har gått bort från den. Om vreden är kvar över det som blir dömda, över det som går förlorade, så har vreden gått bort för det som blir frälsta. Det har frid med Gud. Det är fred mellan Gud och människan. Jesus Kristus har tagit bort fiendeskapen som rådde mellan Gud och människan. Det finns frid mellan dem. Romarbrevet kapitel 5 vers 1 säger, när vi nu har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Och för det nionde, att Kristus själv vädjar för oss. Romarbrevet kapitel 8 vers 34 säger så här, vem är det som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött, jag ännu mer blivit uppväckt, och som sitter på Guds högra sida och vädjar för oss, ber för oss, är vår överste präst. inför Gud den allsmäktige. De frälsta har någon som talar för dem. För det tionde, att de hatas av de orättfärdiga, men att deras död är en frid. En frid. Jesaja 57 igen, vers 1 och 2 säger: den rättfärdige går under, men ingen bryr sig om det. Fromma människor rycks bort, men att någon inser, utan att någon inser att den rättfärdige tas bort för att slippa ondskan. Han går in i friden. Det som vandrar sin väg rakt fram kommer att vila på sina läger. Det kommer att få en sabbatsvila. Det kommer att ha frid med Gud. Det kommer att ha frid i sin död. Bibeln säger: du död, var är din udd? För det frälsta är det en frid att få dö. Även fast det hatas av det orättfärdiga, även fast det plågas till döds, så är det för vårt bästa. Bibeln säger att ingen inser att det är för att det rycks bort för att slippa ondskan. Och för det elfte och sista, att det ska ärva det himmelska riket, det eviga riket. Jakobs brev kapitel 2 vers 5 säger: lyssna mina älskade bröder, har inte Gud utvalt dem som är fattiga i den här världen till att bli rika i tron och få ärva riket som han lovat dem som älskar honom? Det finns ett löfte om ett rike som väntar, ett evigt rike, ett himmelskt rike, ett rike som aldrig kan förgå. Detta löfte har alla de som blir frälsta. Nu, just nu, kan de se fram emot det. Så för dessa är ordet om korset inte en dårskap. Det har alla dessa fantastiska löften, alla dessa fantastiska insikter, denna sanning om dem. För dem är ordet om korset en kraft, en Guds kraft. Den är oemotståndlig, den är suverän, den gör precis vad den vill. Den är evig, den är mäktig, den är ojämförbar. Den går långt utöver människors styrka, ger människors kraft. Den är ofattbar, den är obeskrivbar. För det som blir frälsta är ordet om korset, just detta. Vi sjunger the power of the cross. För det verkligen är Guds kraft för oss som tror. Den kan utföra allt. Den kan frälsa många eller den kan frälsa få. Den är styrkan över alla andra krafter. Den syns i skapelsen. I allting skapat. Den håller samman allting skapat. Ingenting kan existera utan Guds kraft. Den syns i Kristus. I hans mirakulösa gärningar. I att han uppväckte döda. Han gav blinda synen. Han gav döva hörseln. Han lät det lama gå. Och i hans uppståndelse, i att han fick själv död, liv från det döda. Han uppstod från graven. Allt detta syns Guds kraft. Och detsamma kommer att ske med var och en som tror. Alla de som blir frälsta kommer att uppstå i Kristus Jesus. Han som förstlingsfrukten. Han som den första av många bröder. Uppstod, fick en förhärligad kropp, och vi i Kristus kommer att få detsamma. Den kommer, denna kraft, att krossa syndens och dödens makt. Du död, var är din udd? Inte bara så att vi kan säga det, att vi vet att vår död är en frid, utan verkligen kommer döden att kastas i helvetet, så att det inte längre finns någon död. Människor kan inte dö. Alla de som tror, alla de som blir frälsta kan verkligen inte dö längre. Vi kan säga: du död, var är din udd? Jag lever för evigt, för att Guds kraft är mäktig över döden. Så detta är ingen dårskap. Detta är Guds kraft att frälsa var och en som tror. Det är Kristi kors som är denna kraft. Detta är vårt hopp. Detta kors. Inte människors vishet, inte deras välvaliga ord, utan detta kors, detta Kristi kors. Det är vårt hopp, eller vår dom. Det finns två grupper, det som blir frälsta och det som går förlorade. Antingen är det ditt hopp, Guds kraft, eller så är det din dom. Så du som har hört dessa ord, dessa Guds egna ord till dig här denna kväll, denna dag. Du har hört att det finns två grupper. Du kan inte ställa dig i en tredje grupp. Du är antingen bland dem som går förlorade eller bland dem som blir frälsta. Du är antingen bland dem som hånar och föraktar och ser ner på ordet om korset och tycker att det är en dårskap. Eller så tror du att det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Vilken grupp hör du till? Hör du till den första? Det som kommer att dömas. Det som kommer att gå under. Det som får sitt rättvisa straff. Det som har Guds vrede över sig. Eller hör du till den andra gruppen? Hör du till det som älskar vår Herre Jesus? Hör du till den som tror på ordet om korset? Hör du till dem som tror att Jesus kom för att dö för syndare? Att hans korsfästelse inte var någonting dåraktigt, utan en kraft, en verklig kraft. Inte bara någonting abstrakt, utan en verklig kraft som frälser människor. Tror du detta? Tror du att dessa människor verkligen har evigt liv i sig? Eller tror du att det är en dåraktighet? Jag säger inte att vi alla har makten i oss att välja Jesus eller inte välja honom. Men jag säger att vi alla har öron och vi har alla ansvar. Vi har hört vad Gud har sagt till oss. Vi har hört hans ord bli proklamerat för oss. Bibeln säger att människor måste dömas för det de gör, för det de säger, för det de tänker. Så om du inte tror, om du vet att domen fortfarande finns över dig, att Guds vrede vilar över dig, ge inte upp hoppet. Ropa till Gud, ropa till honom som har sänd Jesus Kristus för att dö för syndare. Ropa till honom som verkligen har makten att frälsa syndare, hur stor synd det än må vara. Om du har gjort det mest ofattbart dumma och syndiga som går att göra, så är det inte stort nog för Jesus Kristus att förlåta och att frälsa just dig. För Kristi kors är denna kraft som frälser var och en som tror. Så ropa till honom som har denna makt. Han som har ställt fram detta kors, denna Jesus Kristus, som en försonare, som ett perfekt offerlam för var och en som tror. Ställ ditt hopp till honom. Tro på honom. Han är din frälsare. Han kan vara din frälsare just ikväll, just idag. Men om du inte tror, då vet du vad som väntar för dig. Jag har sagt vad Bibeln säger om det som är förlorade. Om det inte får dig att beva av fruktan, så är ditt hjärta förhärdat. Det är för hårt, att det vill inte ta till sig det Gud har sagt åt dig. Och då är din dom rättvis. Du vittnar själv med din otro att domen är rättvis. Men vänd om. Vänd om till Jesus. Vänd om och tro på honom som har dött för dina synder. Vänd om och tro att detta är sant. Tro att just du har fått dina synder betalda av Jesus Kristus själv på korsets stam. Där har det spikats fast en gång för alla. Och Jesus Kristus har utropat att det är fullbordat. Guds vrede är betald för. Den har blivit öst över Jesus Kristus för att inte du ska behöva ta den. Tro detta evangeliets ord. Tro detta Guds ord, detta Kristi ord, detta korsets ord. För det finns hopp för dem som tror, för det som blir frälsta. Evigt liv i Jesus Kristus. Så låt oss be tillsammans. Vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader, härlighetens konung, du som har ställt fram din son Jesus Kristus som ett perfekt försoningsoffer för var och en som tror. Åh Fader, vi ber just denna kväll för alla dem som inte tror, om de så är här eller om de ser på video eller på live. Åh Fader, vi ber för just dem. Må du gå djupt in i deras hjärta. Må du sticka dem i hjärta. Sticka dem rakt genom alla hårda lager, alla väggar och begränsningar, alla murar som finns där. Och övertyga dem om deras egen synd, om Jesus Kristus, Kristi perfekta gärning. Fader, vi ber att du skulle frälsa människor. Vi lyfter upp dessa som har hört ditt ord. Och om de nu vänder sig till dig, Fader, och besvara deras bön, besvara den, Fader. Visa att du är en frälsande Gud som verkligen vill frälsa var och en som kommer till dig. Du har sagt i ditt ord att du inte ska kasta bort någon av dem som kommer till dig, som kommer till Kristus, som öppet bekänner att det är syndare, att det som har förkrossade hjärtan, det som har en ödmjuk själ, som inser att det ingenting kan göra. Fader, förvarma dig över dem. Vi ber å deras vägnar. Fräls dem, Fader, för oss som tror. Fader, jag ber, övertyga oss om vår egen frälsning, om säkerheten i den, om det som Kristus har gjort är säkert och befäst för oss. Det finns ingenting av det som vi kan göra som skiljer oss från din kärlek i Kristus Jesus. Att han en gång för alla dog för vår synd. Fader, gör det tydligt i våra hjärtan att vi lever ute som kristna människor. Att vi tar upp vårt kors precis som Alexander Manos gjorde för många, många århundraden sedan. Och antagligen blev hånad och bespottad för det. Och fick utstå offentlig kritik och offentligt hån. Kanske han till och med förlorade sitt jobb och sitt liv. Vad vet vi, Fader? Att vi med honom skulle kunna bära våra kors. Trofast proklamera att denna Jesus Kristus som dog på korset inte är en dåraktighet utan en kraft för var och en som tror. Fader, jag ber allt detta för din ära i Jesu namn. Amen.